kan vi konstatera att evangeliet och bön för sjuka hör ihop. Jesus ägnade mycket tid åt att bota sjuka, och han gav också oss i uppdrag att bota sjuka. Det är tecken som ska följa den som tror, står det i Markus kapitel 16, vers 17-18. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer, de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Var kommer sjukdom ifrån då? Ja, det var genom syndafallet som människan blev utestängd från gemenskapen med Gud och från livets träd. Hon blev förvisad från Edens lustgård, och synd och död och lidande kom in i skapelsen. Och det ledde till att Gud begränsade vår livslängd till 120 år, står det i Bibeln. Vi kan byta bilder. Först kan vi läsa i första Mosebok, 6:e kapitlet, vers 3. Då sade Herren, min livsande ska inte bli kvar i människan för alltid. Hon är dock av kött. Hennes livstid ska vara 120 år. Och så gamla kanske vi inte blir nu för tiden. Det kanske är någon som blir ganska gammal, men det är alltså något biologiskt som Gud har bestämt, att vi åldras mer och mer. Och om vi skulle bli 120 år så kommer vi inte vara i samma skick som när vi var 20. Kroppen åldras och vi kommer att dö. Om vi inte är kvar då när Jesus kommer tillbaka förstås. Då kommer vi förvandlas i ett nu. Vi fick alltså en kropp som var underkastad syndafallet. En som kan bli sjuk och som dör. Paulus talar i Filipperbrevet kapitel 3, vers 20-21 om en förnedringskropp. Nu läser jag från Åkessons översättning som ligger väldigt nära den grekiska grundtexten. Ty vårt statssamfund är i himlarna, varifrån vi och vänta Herren Jesus såsom frälsare, vilken ska ombilda vår förnedringskropp till likbildning med sin härlighetskropp, varmed han förmår ordna allting under sig. I Bibel 2000 står det den kropp vi har i vår ringhet. Att förnedra kan ju betyda att nedsätta, om man tittar i ordboken. Vi var alltså tänkta att leva i Guds närhet, men vi fick en förnedringskropp på grund av synden. Men Jesus fick som första människan, han var ju både Gud och människa, som den första människan så fick han en härlighetskropp efter sin uppståndelse. Och en sån kropp ska vi också få när han kommer tillbaka. Är vi lovade. Men Gud vill ju hela oss redan nu. Och han längtar efter att få upprätta oss. Och under tiden då, medan vi väntar på härlighetskroppen, så har vi fått en nådegåva från Gud. Gåvan att bota sjuka. Och det är en väldigt viktig gåva, för det finns stora behov av helande. Och nu står det ju i första Korinterbrevet 12, vers 8-10. I Åkessons översättning så står det i plural. Där Paulus räknar upp olika nådegåvor. Ty åt en gives visdomsord genom anden, åt en annan kunskapsord enligt samma ande. Åt en tro i samma ande, och åt en annan läkedomsgåvor i denne ene ande. Åt en annan krafters verkningar, åt en annan profetia, åt en annan andars åtskiljande, åt en annan olika slags tungomål, och åt en annan tungomåls uttydning. I Bibel 2000 så står det gåvan att bota och läkedomsgåvor. Det är ju en viss skillnad. För gåvan att bota, då kan man ju tänka att ja, det här kan bara ske på ett sätt. Men läkedomsgåvor, det antyder ju att det kan ske på flera olika sätt. Det kan finnas olika gåvor att bota som olika personer kan ha. Eller att samma person kan verka i olika läkedomsgåvor som Jesus gjorde. Så bara för att inget händer när vi kanske söker förbön vid förbönsplatsen och vi tänker det händer ju ingenting, så behöver det inte innebära att jag inte aldrig kommer att bli botad. Så det är viktigt att vara lyhörd för den helige ande och den helige andes röst när vi ber för sjuka. Att lära oss att lyssna. Och Jesus, han lyssnade till fadern och gjorde det som fadern sa till honom. I Johannes 5:19 står det: sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Jesus lyssnade till fadern och gjorde på olika sätt när han mötte människor som han bad för. Han var ledd av fadern. Så vi ska titta lite på hur Jesus gjorde. Jag ska inte läsa alla, eller för det blir för mycket, men jag ska läsa just de här som jag har markerat och hur Jesus gjorde när han bad för sjuka. Matteus 20:29-34. Jesus rörde ofta vid människor när han botade dem. Här kommer det två blinda. Och då står det: Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och de följde honom. Och det, vi läste också att vi som tror ska lägga händerna på de sjuka. Så det är någonting bibliskt. Och så ser vi också här att Jesus botade av medlidande för de sjuka. Ibland kunde han tala befallande till sjukdomen med auktoritet. Lukas 4:38-39. Det var Simons svärmor som låg i hög feber. Då står det: han gick fram och böjde sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. Ibland så talade han med auktoritet till den sjuke. Johannes kapitel 5, vers 6-9. Det var en man som hade varit sjuk i 38 år. Och då säger Jesus till honom: stå upp, ta din säng och gå. Ibland gjorde Jesus en behandling i kombination med bön. Markus kapitel 7, vers 32-35. Här är en man som var döv och knappt kunde tala. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom: Effata, det betyder öppna dig. Med ens öppnade mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Så här ser vi också att Jesus var lyhörd vad som var lämpligt. Han tog mannen avsides från allt folk. Sen ibland så bad Jesus i flera steg. Markus 8:22-26. Då kommer det också en blind man. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade sina händer på honom och frågade: ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa: jag ser människorna. Det liknar träd, men det går omkring. En gång till lade han sina händer på mannens ögon och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Ibland så utstrålade Jesus kraft som botade alla som rörde vid honom. Ofta var det när det var mycket folk. I Lukas 6, vers 17-19, då är han i en stor folksamling och de hade kommit för att röra vid honom och bli läkta från sina sjukdomar. Och så står det, även de som vore besvärade av orena andar blev botade. Och hela folkskaran sökte att röra vid honom, ty kraft gick ut från honom och han läkte alla. Så här var det ju inte varje gång man mötte Jesus. Men här utstrålar han kraft. En annan gång så rör ju en kvinna med blödningar vid Jesu, vid tofsen på hans mantel och blir frisk. Och Jesus botar henne inte medvetet, utan han känner att det går ut kraft ifrån honom. Och det är kraftgärningarnas gåva som är verksam. Ofta sker det när det Gud vill bekräfta sitt ord och sin tjänare. Ofta när, kanske när det är en stor folksamling, där kanske många är fientliga också. Då vill Gud bekräfta sin tjänare. Och det här fick ju också Petrus och Paulus vara med om. Apostlagärningarna kapitel 5, vers 12-16. Då står det om Petrus här. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att när Petrus gick förbi, åtminstone när hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Även Paulus då, Apostlagärningarna 19, vers 11-12. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade den på de sjuka. Och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Sen ibland så befriade Jesus från olika sjukdomsandar. Markus 9, 25. När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Sen också upprättade Gud hela människan. Det kan vi läsa om i Markus kapitel 2, vers 3-12. När de hissar ner den lame mannen genom taket. Då säger Jesus till den lame först: mitt barn, dina synder är förlåtna. Och sen säger han: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen stig upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sådant. Så här var det omsorg både om mannens inre och den fysiska kroppen. Sen ser vi också i Bibeln en uppmaning att ta vanlig medicin. Paulus säger ju till Timoteus, jag antar att han menar att vin här är som en medicin. Då säger han så här: drick inte längre endast vatten, utan bruka något lite vin för din mages och dina talrika svagheters skull. Timoteus var ju en nära medarbetare till Paulus, men han blev ändå inte helad direkt, som när vi såg sådana under som Gud gjorde med Paulus förut då vi läste. Men här rekommenderar Paulus vin, och det verkar inte som Paulus tyckte det var konstigt. Han sa inte: har du ingen tro för att du ska bli frisk? Så vi kan konstatera att helande kan ske på många olika sätt. Det kan behövas själavård, det kan behövas befrielsetjänst, det kan behövas en kombination av läkemedel och bön, det kan behövas att vi ber flera gånger. I viss mån kanske man kan påverka det här biologiska åldrandet genom att leva mera hälsosamt. Vi vill ju gärna förstå allting och kunna förklara allting in i minsta detalj. Men Jesus uppmanar oss att vara som barn. Hur är barnen då? Ja, de har en förmåga att förundras över saker utan att behöva förstå allting. Jesus säger här i Lukas 18, vers 15-17. Han säger, sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Ibland så ser vi ju underbara helanden. Och ibland så känner vi att vi ber och ber och ingenting händer. Och vi undrar varför. Och ofta kanske vi försöker analysera sönder helandet. Att vi tänker, vad underbart att han blev helad. Men varför blev inte hon helad? Och varför blev det så den gången? Istället för att glädja oss som barn över det, de fantastiska under som sker. Och vi får vila i att Gud vet allt. Vi får förundras över när helandet sker, samtidigt som vi får ha en förtröstan på att Gud även tar hand om den som inte blir helad. Men jag ska ändå ta upp några saker som vi kan tänka på, som kan påverka om vi kommer att se några helanden eller inte. Och jag har delat upp det i vad församlingen kan tänka på, vad förebedjaren kan tänka på och vad den som söker förbön kan tänka på. Vi har ju fått i uppdrag som församling att be för sjuka. Jakobsbrevet 5:14-15. Så står det, är någon bland de sjuk, han kallar till sig församlingens äldsta och de bedjer över honom, smörjande honom med olja i Herrens namn. Och trons bön ska frälsa den sjuke och Herren ska låta honom stå upp. Och om han har gjort synder ska det förlåtas honom. Här ser vi att det är viktigt att församlingen erbjuder förbön för sjuka och även själavård. Det är också viktigt att församlingen får vara en plats där människor kan upptäcka sina gåvor. Och där att ju mer vi ber för sjuka, ju fler helanden kommer vi att se. Sen är det också viktigt att vi som församling är ledda av Guds ande och att vi hör hans röst. Det finns ett löfte som Gud har gett till Israels folk kollektivt. Inte till varje enskild person utan som Israels folk, som en grupp, som ett folk. Andra Mosebok 15:26. Då står det så här. Om du noggrant hör Herren din Guds röst och gör det som är rätt för hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska icke jag lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna. Till jag, Herren, är din läkare. Nu ser vi hur Gud kan handla med oss kollektivt. Det var fanns säkert oskyldiga människor i Egypten som drabbades för att farao var så förhärdad. Men om folket hör Guds röst, står det, så kommer hela folket, det kommer finnas kraft från Gud till läkedom hos folket. Ja, det var ju gamla testamentet kanske vi tänker, men det finns samma tankegång i Korint. De satt ju, när de firade nattvarden så satt de ju och festade på ett väldigt ovärdigt sätt, som alltså församlingen tillät. Första Korinthierbrevet 11:29-32. Och här liksom drabbades alla, även oskyldiga i församlingen, för att man tillät det här. Så Gud liksom drog undan sin ande. Då säger Paulus så här. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Men nu när vi döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Så det här är ju viktigt. Vi lever ju i världens mest sekulariserade land. Och det är ju klart att det andliga klimat som finns påverkar ju församlingarna i Sverige. Att vi kanske inte följer Guds ord. Och då finns risken att Gud drar undan sin ande. Men om vi är ledda av hans ord och lyssnar till hans röst, då kommer Gud komma med sin ande i församlingen till helande för alla. Vad ska man tänka på som förebedjare då? Ja, i Markus, då är vi tillbaka i den här versen som jag läste från början. Och nu läser jag från Åkessons översättning som ligger väldigt nära den grekiska grundtexten. Och då står det så här: men dem som tror skola dessa tecken åtfölja. I mitt namn skola de driva ut demoner, de skola tala med nya tungor, de skola taga upp ormar. Och om de dricka något dödligt så skall de icke skada dem. På sjuka skola de lägga händer och de skola hava det gott, står det här. Och det här tycker jag anger hur man ska be för sjuka. De ska hava det gott. Man ska inte komma med anklagelse på något vis och säga att det är fel på din tro, utan det ska ske i omsorg om den sjuka. Personligen så tror jag att just det här att man kommer till Jesus, det räcker som tro för att Gud ska kunna hela. Och vi vet ju inte alltid orsaken till varför vi ibland får bönesvar och ibland inte. Om det var så att vi hade en formel vi kunde säga och alla alltid blev friska, då skulle vi inte behöva Gud. Då skulle vi kunna säga den här formeln. Men nu behöver vi vara ledda av Guds ande, som Jesus var, och lyhörda för den heliga ande i mötet med varje enskild människa. Så vi skulle behöva gåvan att lyssna. Jag vet inte om det finns en sån gåva, men jag fick det ordet till mig, gåvan att lyssna när vi ber, att vara lyhörda. Och Gud leder ju oss i de här gåvorna. Vi kan alla få del av helandets nådegåvor och be för sjuka. Och vi behöver inte gå på kurs först och sen vänta på att Gud ska börja tala. För Gud gör tvärtom. Han börjar tala och sen får vi börja praktisera och lära oss mer och mer. Sen är det också förebedjarens uppgift att inte sluta be, även om himlen känns stängd. Jesus uppmanar oss att fortsätta be, att vara envisa, som i liknelsen om änkan och domaren. Sen också att vi är små när vi ber för sjuka, det är viktigt. För att kraften ska verka behöver vi vara beroende av Gud. Det är inte vår egen kraft, utan det är Guds kraft. Paulus, han kallar det för att han har sin skatt i lerkärl. Det är att Guds kraft flödar genom svaga kärl. Han säger: men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er, säger Paulus. Paulus kärl fick alltså inte vara för starkt. Om hade det varit en järngryta till exempel, då skulle inte kraften kunna strila igenom. För att kraften skulle kunna vara Guds så behövde Paulus vara svag. Och vi ser i Kolosserbrevet kapitel 1 vers 24 hur han säger att han lider för församlingen för att kraften ska verka i församlingen. Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött för hans kropp som är kyrkan. Paulus han lydde alltid Gud oavsett vad han råkade ut för. Och han fortsatte bara att predika evangeliet. Även om han blev stenad så reste han sig upp och gick tillbaka och predikade. Och därför hade han också en auktoritet i andevärlden. Och det kommer inte av sig självt. Det finns ett pris att betala för den auktoriteten. Och det fick Jesus också betala, och det är att lydnad genom allt. Katrin Kullman är en evangelist som kraften flödade i hennes möten och det skedde många helanden. Och hon säger så här, eller sa, det finns ett pris och det beror på vad du vill mest. Jag skulle ljuga om jag sa att priset är billigt. Hon fick ge upp väldigt mycket av sitt eget för att kunna ha den här tjänsten. Sen kan det också pågå saker i andevärlden som vi inte vet om. Satan kan få tillåtelse ibland att komma med lidanden. Om vi läser om Jobb till exempel. Men när vi är trofasta mot Gud mitt i lidandet, då vinner vi en seger. Satan kan utverka åt sig, står det i Bibeln. I Lukas kapitel 22, vers 31-32, så säger Jesus så här. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder. Ibland kan det få prövas om vi kommer förbli Gud trogna även i lidandet. Och när vi är trogna, då vinner vi en seger. Joni är ju ett exempel. Hon blev förlamad i en dykolycka när hon var 17 år. I början så var hon bitter och förtvivlad. Men sen bestämde hon sig för att ge det hon hade till Gud. Och hon blev ledd in att börja måla vackra tavlor med munnen. Och hon började skriva böcker. Och hon startade ett arbete, Wheels for the World, där hon hjälper barn i fattiga länder att få rullstolar. Barn som annars hade varit undanstoppade i något rum och inte kunnat gå. Och hon, trots att hon inte har blivit helad, så upplever hon hur Gud har arbetat med hennes inre karaktär. Hur hon har blivit mer och mera kristuslik. Så hon har vunnit en seger mitt i lidandet. Till sist då, vad kan vi tänka på när vi söker helande? Vi söker förbön. Ja, att inte bedöma den som ber kan vara viktigt. Vi får tänka på lerkärlet, att det är inte förebedjarens kraft utan det är Guds kraft. När Jesus kom till Nazaret, då sa de så här, det var hans hemstad. Och då sa människorna så här: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då fått allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Och han gjorde inte många underverk där eftersom de inte ville tro. De bedömde Jesus lite ovanifrån. De ville liksom inte böja sig under Jesus. Och det kan vara någonting att tänka på. När någon till exempel läser välsignelsen, då tar vi emot och böjer oss lite ner så här. Man kan liksom inte stå ovanifrån och titta på någon som läser välsignelsen på ett kritiskt sätt. Ofta kanske vi tänker så när vi söker förbön, att man tänker jag vill att pastorn ska be för mig, eller jag vill inte att den där ser inte ut att ha så mycket kraft och så. Men det kan vara en hindrande attityd och vi kan gå miste om välsignelser om vi tänker så, om vi bedömer den som ber. Annat vi kan tänka på är att vi kan söka förbön ofta. För Gud verkar när vi ber även om det inte känns så. Och att inte vända oss bort i bitterhet när vi inte blir helade utan att söka oss närmare Jesus mitt i lidandet. Och till sist får vi komma ihåg att Gud är en god Gud som vill oss väl. Vi tillhör ju Kristus, vi har söners rätt, vi är medarvingar till Israels löfte att Herren är vår läkare. Paulus talar om i Romarbrevet kapitel 8, vers 15, då säger han: ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Vi har fått söners rätt och löftena gäller oss. Och därför kan vi komma som söner och döttrar inför Guds tron och ropa pappa. Och vi kan vara frimodiga i vår bön, för han vill välsigna oss och han vill upprätta oss och han vill hela oss. Låt oss be. Tack Jesus för att du är vår läkare. Tack Jesus att vi får ha söners och döttrars rätt, Herre. Tack att du vill komma och upprätta oss Jesus med din helande kraft. Kom Jesus, hjälp oss att ta emot din underbara kraft. Håll inte din ande tillbaka, Herre. Kom och rör vid oss var och en. I Jesu Kristi namn. Amen.